Kristus är ju församlingens suveräne herre och ledare och huvud. Alla lokala församlingar och alla medlemmar i församlingen är i första hand ansvariga att underordna sig Kristus och inte någon mänsklig ledare. Men Bibeln framställer också klart nödvändigheten av att det finns ett andligt ledarskap i församlingen. Ja, i Efesierbrevet 4 talar om att det är gåvor som Gud har givit åt församlingen. Gåvor som består i apostlar, lärare, profeter, evangelister, pastorer eller herdar som det står, och lärare. För att skickliggöra församlingsmedlemmarna att utföra sitt tjänarevärv. Tjänarevärv. Alla i Guds församling är kallade att tjäna. Det är bara lite olika uppgifter vi har i tjänaruppgiften. Men församlingens andliga ledare är inte självtillsatta. Är istället gåvor av Gud som ges åt församlingen för att alla församlingens medlemmar ska lära sig att tjäna på bästa sätt och växa till och uppbygga varandra så att alla tillsammans, som det står, kommer fram till Kristi mognad. I Apostlagärningarna 14 läser vi för första gången om äldste i relation till den kristna församlingen. Det vill säga när det gäller deras tillsättande. Och det är Paulus första missionsresa. Och han åker genom det galatiska landet, igenom de små städerna. Och sedan när han vänder och kommer tillbaka samma väg, Iconium, Lydia och de här städerna, så tillsätter han äldste. Det var bara några månader efter det han först hade kommit till de platserna och en församling hade bildats på den ena orten efter den andra. Och så lämnar han de små orterna och så kommer han tillbaka efter några månader. Och så ser han om där har vuxit fram något naturligt andligt ledarskap. Och så hör han om församlingens vittnesbörd om dessa ledare. Och så tillsätter han de som äldste. Och så beder man och fastar vid tillsättandet av dessa äldste. Så fort som möjligt tillsattes alltså församlingsledare för att leda flocken vidare och föra den fram till mognad. På samma sätt läser vi Titus första kapitel. Att Paulus säger att han lämnade Titus kvar på Kreta. Därför att Titus skulle förordna med vad som ytterligare behövde ordnas för Guds församlingar där. Nämligen att i varje församling tillsätta äldste. Det var väldigt viktigt. Att där fanns andliga ledare. Att där fanns herdare för den nya flocken. Och de kunde ju inte vara så värst gamla i sin tro själva. Kanske några månader bara. Men det utkristalliserades ganska snart vilka som så att säga var mest angelägna om att tjäna Herren. Att lära känna Herren. Och det kanske inte var så svårt att ta dessa och tillsätta enligt församlingens samtycke till äldste. Så jag tror det är en trefaldig verkan som samverkar när det gäller en församlingsledare. Det är för det första som det står här i kapitlets första vers. Att det är om någons egen håg står till denna syssla. Om någon åstundar av hjärtat har lust till att bli äldste. Att bli en andlig ledare. Ja, då är det en härlig uppgift han åstundar. Det är en härlig uppgift. Det är en god verksamhet. Den personliga önskan tycks tydligen finnas med. För det andra är det den helige andes verk. Och jag tror också att det är den helige ande som frammanar den här personliga önskan hos individen i fråga. Det står i Apostlagärningarna 20 och 28. När Paulus talar till de äldste i Efesus så säger han till dem att de ska ha akt på sig själva och på hela den jord i vilken den helige ande har satt eder till föreståndare. I vilken den helige ande har satt er till föreståndare till att vara herdar för Guds församling. Äldste och föreståndare är synonyma uttryck för en och samma funktion. Vi ska snart återkomma till det. Den personliga önskan för det första. Den helige andes påverkan. Och kallelse. För det tredje, församlingens samtycke. Och vi kommer nu att tala om de kriterier som församlingen har att beakta vid tillsättandet av äldste. Och om de kriterierna är för handen, så tror jag också att personen i fråga har församlingens samtycke och godtycke och erkännande. Men de här tre sakerna måste tillsammans finnas på samma gång. Den personliga önskan och längtan efter denna uppgift. Den helige andes sanktion, både hos individen och i församlingen. Och det goda vittnesbördet, både inåt och utåt. Du ser, jag tror inte att en äldste tillsätts på grundval av majoritetsbeslut. Jag tror det är en totalt felaktig tillvägagångssätt när det gäller att tillsätta en andlig ledare i en Guds församling. Det ska falla sig naturligt. På något sätt ska det vara den helige andes väg som säger, ja men det här är ju självklart. Han ska tjäna i den här funktionen. Det är vi alla överens om. Och en äldste fungerar i en församling därför att det i församlingen och hos honom själv råder en full överensstämmelse och en samstämmighet om att han så ska fungera. När vi nu kommer till kriterierna här, så finner vi att ledarskapet i en Guds församling, det är en oerhört viktig uppgift. Det är ingenting som man bara tar på sig själv. När man studerar det här, då finner man att man istället har orsak att bäva. Och man undrar, är det någon som överhuvudtaget är redo för en sådan uppgift? Lägg märke till nu i sammanhanget också att Bibeln ger ingen som helst grund för en hierarkisk, centralstyrd församlingsledning eller samfundsstruktur. Det finns inget bibliskt stöd för att vilja bygga upp en person i toppen och sedan att han ska ha en hierarki under sig som han ensam skulle vara styrelseman över. Utan när Bibeln talar om församligt ledarskap, då är alla på en och samma nivå. Då talas det om flertal, om många äldste. Ingen äldste som är för mer än de andra. Pastorn är inte någonting över de övriga äldste. Hoppas att jag kan få ner pastorn på jorden idag, om han inte är det redan för dig. Pastorn är en utav äldste. Han är den predikande äldste. Men alla andra äldste är lika viktiga i församlingens arbete. På samma nivå. På samma nivå med församlingen. Ja, vet du, liksom diakoner är egentligen också äldste uppgiften och äldste funktionen en tjänarfunktion. En tjänarfunktion. Det är den högsta kallelsen på jorden. Den högre kallelsen att vara konung och regera. Att vara statsminister och besluta. Att få tjäna Guds församling, det är den högsta kallelsen som finns på jorden. Det är att ha hand om Kristi kropp, om den brud som han har köpt med sitt eget blod. Att ha hand om Guds församling, det är att ha hand om de människor som en gång ska befolka himlen. Att ha hand om Guds församling, det är att handha Guds ögonsten i tiden. Det är att ha hand om de människor för vilka Guds hjärta slår ömt och varmt. Det är att ha hand om de människor som Guds ögon varje dag följer nogsamt och med faderlig omsorg tänker på. Vilken uppgift. Vilken uppgift. Äldste kommer utav det grekiska ordet presbyteros. Och uttrycker till skillnad från församlingsföreståndare, som alltså är ett synonymt begrepp, mognaden, erfarenheten, auktoriteten på grund av mognad och erfarenhet. Men äldste är inte ett uttryck för ålder i första hand. Visserligen korrelerar mognad med ålder. Och vi ska se senare att en nyomvänd inte bör insättas i den här uppgiften. Men det betyder inte att en äldste måste vara gammal för att kunna vara äldste. Utan det betyder att han fungerar enligt de här kriterierna. Tydligen kan han vara ganska ung, nygift, ha små barn. Men han måste vara mogen, andligt mogen. Han måste ha erfarenhet. Ja, det är intressant när man ser på kvalifikationerna här. Att det i första hand rör hans eget rykte, hans moral, hans etik. hans temperament, hans vanor, hans andliga och psykologiska mognad. Inte hans begåvningar i första hand. Om det finns någon intelligent man ibland er, försök att få honom till äldste. Om det finns någon som har lyckats bra i affärslivet, försök att få honom till äldste. Inte alls. Om någons håg står till den här uppgiften, om någon önskar att bli församlingsföreståndare, så är det en härlig uppgift han åstundar. Men lugna dig lite grann. Det här är kraven. Hur är det med ditt vardagsliv? Vad har du för rykte om dig? Vad anser andra människor om dig? Människorna på din arbetsplats? Vad har du för vanor? Och så vidare. Föreståndartermen, den uttrycker ju mera funktionen. Att det är en som ska förestå, en som har uppsikt över, en som leder, en som sköter om Guds församling. Men det är synonyma begrepp och det handlar om en klar ledarfunktion. Ja, istället för ledarfunktion så skulle jag vilja kalla det herdefunktion. Herdefunktion. Kommer du ihåg när Petrus och Jesus samtalade i slutet av Johannes evangeliet? Och Jesus frågar honom 3 gånger. Petrus, älskar du mig? Ja, du vet att jag har dig kär. Föd mina lam. Petrus, älskar du mig? Ja, du vet att jag har dig kär. Ta hand om mina får. Petrus, älskar du mig? Ja, du vet ju allt. Du vet ju att jag har dig kär. Föd mina får. Ser du? Att älska Jesus är hemligheten till att kunna vara en herde för fåren. Till att kunna vara en herde för dem som tillhör Jesus. Och som en av mina lärare sa, och som jag nog har citerat många gånger. Hörrni grabbar, sa han, om ni inte tål lukten av får, bli aldrig herdar. Om vi inte kan ha överseende med att det finns ofullkomligheter i jorden, så är vi inte skickade att ta hand om jorden. Det fordras tålamod, det fordras kärlek till jorden. Slå inte fåren, sa en annan lärare. Ge dem mat. Herdehjärtat är hemligheten till den här funktionen. Att leda fåren, och som Urban läste här, att inte uppträda som herrar över jorden, utan att vara föredömen för jorden. Därför är det här kapitlet, mina vänner, inte avsett att endast predika till mig själv och till de äldste som här befinner sig, utan till hela församlingen. Ty om herden ska vara föredöme, och det här är det sätt på vilket han ska vara föredöme på, så betyder det att det är till för allesammans. Så här skulle vi vara allesammans. Det är tillämpbart för dig lika väl som för mig. Han ska leda fåren rätt, i enlighet med Guds ord alltså. Han ska ge den föda, andlig näring, undervisning. Han ska beskydda den från faror, varna dem för falska läror och så vidare. Egentligen är församlingens äldste bara underherdar. Ty om de är trogna sitt kall, som det står, så ska de när överheden kommer undfå stor lön. De är endast förvaltare. Förvaltare av Guds barn. Oh, vilket ansvar. Och Hebreerbrevet 13 och 17 uppmanar att de ska vara sina lärare underdåniga. Ty dessa som är era lärare skall avlägga räkenskap för era själar, vilka de har vården om. De är förvaltare av Guds barn, av Guds jord. De är förvaltare av Guds ord. Att trofast och lojalt hålla sig till sanningen, att förkunna endast sanningen, att bevaka sanningen, att försvara den, att undervisa den, att träda upp i tid och otid och förkunna ordet, och inga egna uttänkta saker. Äldstefunktionen är begränsad till den lokala församlingen. En person kan inte bara flytta till en annan ort och komma och säga, jag var ju äldste i Sarum församling i Göteborg, så det är klart jag bör bli äldste här också på en gång. Fel. Lägg märke till att de kriterier som vi nu kommer att räkna upp är lokalt betingade. En äldste kan endast fungera därför att han är känd på den lokala ort där han bor. Man vet hur det är i hans hem. Man vet vad grannarna säger om honom. Det är lokalt betingade kriterier som kräver att han endast kan tjänstgöra som äldste på den ort där han bor och där han själv är känd. Det fordras tydligen en noggrann, långsiktig utvärdering så att man vet hur han har levt. Det fordras en utvärdering av de som känner honom och har levt nära honom under en längre tid, som har sett hans liv, inte bara hans liv i församlingen, inte bara hört hans böner, utan också sett honom i vardagen. Hur han är i relation till andra människor. Hur du är i relation till andra människor. Vet du att liknande etiska listor som här finns uppräknade nu i 1 Timoteus 3 och i Titus 1 förekom faktiskt i den grekiska världen också. Det vill säga den civila världen. När det gällde att uppsätta villkor och kriterier för vissa yrkeskategorier. När det gällde att tala om vilka krav man skulle ha på en konung till exempel, så liknar den listan ganska bra den här listan. När det gällde vilka krav man skulle ha på en general, så återkommer mycket av kriterierna som nämns här. Och till och med när det gällde vilka krav man skulle ha på en barnmorska, så återkommer kriterierna här. Det var högtaktade ställningar på den tiden, och därför var det höga kriterier och höga krav man ställde på sådana personer. Nu ska du dock inte tro att här handlar det om fullkomliga människor. När första kriteriet sägs vara att han ska vara oförvitlig, så betyder det inte att han ska vara fullkomlig i den bemärkelsen att han skulle vara felfri. Men det betyder att han inte ska vara i ont rykte, att han inte ska ha ont rykte om sig, inte vara föremål för människors kritik på grund av att han har betett sig illa. Han ska vara höjd över allt klander. Så när man frågar människor: har du någonting att klandra honom för? Nej, det har jag inte. Han har gott rykte om sig. Man talar inte illa om honom. Det är vad oförvitlig betyder. Han ska vara en enda kvinnas man. En del har menat att det skulle betyda att han inte får vara omgift under sitt liv, att han inte får ha ett annat äktenskap bakom sig och nu vara omgift. Det framgår inte klart, ska jag säga. Det kan betyda det. I den grekiska världen var det en viss, om inte förakt, så en viss misstänklighet mot sådana som gick och gifte om sig. För man tänkte att han då var själviskt inriktad och inte trogen sin första hustru. Men jag är benägen att tro någonting djupare om detta. Visserligen kanske du tänker att det betyder att han inte får leva i polygami, det vill säga ha flera hustrur. Men den tanken var ganska otänkbar i och för sig. Det hade knappt behövt sägas att han inte får ha flera hustrur på samma gång. Men vet du vad jag tror i första hand att det talar om? Jo, att han ska vara trogen och lojal mot sin hustru. Ja, men det är ju självklart. Ja visst, men han ska vara det. Han ska vara trogen och lojal mot sin hustru även i sin attityd, även i sitt tal. Han ska inte vara någon flörtare som går omkring och småskojar med kvinnorna i församlingen. Han ska inte tala eller göra sådant till andra kvinnor som inte hans egen fru skulle kunna vara med och lyssna och se. Han ska vara fullständigt lojal och trogen sin enda hustru, sin egen hustru, i allt vad han säger och gör, i sin attityd till andra kvinnor. Han ska inte ge anledning till misstanke och missförstånd. Han ska inte ge anledning till att andra kvinnor känner sig uppmuntrade på något sätt av hans personliga intresse för dem. Timoteus var en relativt ung man, och när Paulus nu skriver till honom så säger han: Timoteus, till de yngre männen ska du tala som till bröder. Det är i 5 kapitlets andra vers. Till äldre kvinnor så som till mödrar, med vördnad och respekt. Till yngre kvinnor, Timoteus, ska du tala så som till systrar, i all renhet. Man flörtar inte med sin egen syster. Tala till unga kvinnor, Timoteus, med renhet i tanke och i ord. Ha en attityd till dem som vore det dina egna systrar. Och det är de ju egentligen. I Kristus är hon ju min syster. Försök att tänka i de termerna. Hon är min syster. Gläds över att hon är din syster. Se inte i kvinnan ett objekt för din eventuellt behov av att flörta eller på något sätt väcka hennes beundran. Se på henne som en syster i all renhet. En församlingsföreståndare bör vara nykter. Det är inte ett ord i kontrast till onykter, berusad, utan det betyder han bör vara vederhäftig och sansad. Man bör kunna lita på honom. Han bör vara sund, inte obalanserad. Han bör vara tuktig. Det betyder besinningsfull. Ha kontroll över sitt eget sinne, självkontrollerad. Han bör vara hövist i sitt skick, uppträda taktfullt och visligt, inte klumpigt och smaklöst så att han väcker anstöt. Han bör vara gästvänlig. Här kommer hemmet in igen. Det gjorde det första gången med tanke på hans hustru. Det är viktigt här, speciellt kanske eftersom ju hemmen var den plats där församlingen samlades på den tiden. Man hade ingen Saronkyrka att gå till. Man fick samlas i hemmen. Då var det viktigt att församlingsföreståndaren var gästvänlig och gärna öppnade sin dörr för andra. Det visar ett intresse för människor, en vilja att dela med sig av sitt eget hem. Gärna använda sitt hem. Det gäller oss allihop, mina vänner. Det har vi ju talat om tidigare. Att använda vårt hem i evangelisationen. Kanske också om här förföljelsetider rådde, så var det särskilt viktigt att just vilja upplåta sitt hem för dem som var förföljda, kanske kom ifrån andra orter och hade tvingats lämna sina egna hem. Skulle du och jag vara villiga att öppna våra hem för sådana människor? Det finns människor runt om oss som kanske behöver ditt och mitt hem en natt eller två eller en vecka eller så. Han ska vara väl skickad att undervisa. Det behöver nödvändigtvis inte betyda att han har läraruppgiften, att han är en lärare i församlingen eller har lärarens gåva. Ty det finns äldste också som har administrativ förmåga och begåvning. Det finns olika kategorier av äldste. Men han ska ändå vara skicklig att undervisa, den bemärkelsen att om någon kommer och frågar honom vad betyder försoningen, så ska han genast kunna klarlägga det begreppet. Berätta för mig, vem är Gud? Så ska han kunna klargöra det begreppet. Berätta för mig, hur har synden kommit in i världen? Så ska han kunna säga något om människans natur. Han ska ha insikt i Guds ord, vara insatt i de bibliska lärosatserna. Han ska känna till den skrivna uppenbarelsen från perm till perm. Ty det står i Titus brev att han stadigt ska hålla sig till det fasta ordet, vara lojal mot detsamma, så att han både kan förmana de troende och vederlägga motståndarna. Inte bara förkunna och undervisa ifrån ordet, utan också stoppa munnen till på dem som säger emot, står det i Titus 1. Och det krävs lite kunskap och insikt i Guds ord, naturligtvis. Naturligtvis är det här en process. Ingen är färdig från början. Och tro inte att de äldste som Paulus fick tillsätta de nybildade församlingarna kunde så värst mycket i Bibeln. Ja, det fanns ju inte ens en Bibel. Möjligen hade de tillgång till Gamla testamentet lite grann, men det var totalt nya. Men ändå insattes de i denna ansvarsfulla funktion och uppmanades att vara lojala mot Guds ord och undervisa det de ändå kände till, använda det de visste och det ljus de hade. Inte begiven på vin. Det vill säga, ingen som är begiven på att använda och förtära alkoholhaltiga drycker. Ty av sådant, säger Paulus, följer ett oskickligt levande, ett opassande levande. Han bör föregå med ett gott exempel. Inte våldsam, inte häftig, utan vänlig. Med saktmod tillrättavisa de motspänstiga, stod det senare. Men på ett vänligt sätt tala till rätta dem som är motspänstiga, de som går emot, de som är upproriska. Inte ryta till och visa dem deras plats, utan han ska vara foglig och mild själv. Inte uppträda som herre över flocken, Församlingen är ingen auktoritetssfär i den bemärkelsen att några ska stå och klubba ner andra. Inte stridslysten, inte söka argumentation, inte till varje pris hävda sin egen rätt och sin egen mening, utan istället att böja sig och överlåta saken åt Gud, som vi såg Mose göra så många gånger. Han ska vara fri ifrån penningbegär. Oj, fri ifrån penningbegär. Kan man bli det? Ja, annars skulle det inte behöva stå så här. Jag tror att Gud kan lösa oss ifrån penningbegäret. Det gäller inte bara de äldste. De ska ju bara vara föredöm. Men en äldste och en ledare utsätts ju lättare för påtryckningar och kanske till och med mutor. Och det finns de som har sålt sitt budskap för pengar och gjort avkall på det klara evangeliet för att tillfredsställa de människor som inte ville höra det så klart. Och det är tragiskt. Fri från penningbegär, så att man vågar träda fram obunden av människor och förkunna Guds eget ord så som det står, orädd, motståndskraftig mot mutor och påtryckningar. Han ska väl förestå sitt eget hus. Nu är vi hemma igen. Det här är känsliga saker. Om någons håg står till en församlingsföreståndares uppgift, härligt, varsågod, träd in. Nej, vänta lite grann. Får vi gå hem och se hur du har det hemma först? Där visade sig hur det i verkligheten är. Hans hem ska vara ett vittnesbörd. Du ser, i hemmet framträder ledaregenskaperna i en mindre enhet än i församlingen. Man bör först kunna visa att man kan ta ansvaret på ett mindre område innan man sätts i en ansvarsställning över det som är för mer och större. Liknelsen i Matteus 25 om de som fick olika många pund sig tilldelade. Och ni vet hur Jesus prisade de två som förvaltade sina pund väl och sa: väl gjort, du som var trogen i det lilla, i det ringa, du ska bli satt över det som mer är. Den principen går också igen när det gäller äldstefunktionen. Det måste finnas en möjlighet att kolla honom i ett annat område, ett jämförbart område, där liknande egenskaper sätts på prov. Klarar han inte uppgiften där, säger Paulus, hur skulle han då kunna förestå Guds församling? Ja, hur skulle han då kunna sköta Guds församling, står det. Sköta, vad tjusigt det är. Ta hand om, vårda Guds församling. Han bör hålla sina barn i lydnad. Det står inte att barnen måste vara frälsta. I Titus står det visserligen hans barn ska vara trogna. Det har översatts troende i en del biblar, tror jag. Men grundtexten säger trogna. Det betyder barn som är lojala mot sina föräldrar. Barn som inte är upproriska, rebelliska och är i vanrykte. De ska lyda sina föräldrar. Inte på grund utav för att föräldrarna använder fysisk styrka och annan auktoritet, utan därför att föräldrarna har vunnit barnens förtroende och kärlek och är respekterade i sin egen familj. Det är det som saken gäller. Vet du vad det står i Efesierbrevet 6:1? Ni barn, lyd era föräldrar. Varför det då? Det är för att det är rätt och passande i Herren. Och när Paulus senare i andra Timoteusbrevet talar om tidstecken för den yttersta tiden, så nämner han bara en sak om barnens förhållande: olydiga mot sina föräldrar. Har han ett gott vittnesbörd utåt med sitt hem? Eller säger grannarna: den där, han kan ju inte ta hand om sina egna ungar. Hur kan han vara föreståndare i den församlingen? En väckelseevangelist som reser Amerika runt, åtminstone gjorde, och förkunnade evangeliet för tusenden och vann tusenden för Kristus, hade väldig framgång. Men hans grannar var föga imponerade av honom. Till hemma på gatan, där sprang hans egna pojkar vind för våg och ställde till elände. Hamnade i knark, i kriminalitet. Och med sörjande hjärta kunde han konstatera: Jag har vunnit tusentals människor för Kristus, men mina egna barn lyssnar inte till mig. Det måste börja hemma, säger Paulus. Han får inte vara nyomvänd, till då föreligger risk för högmod. Och högmod går före fall. Och där har Guds församling felat många gånger, i det att någon djupt sjunken människa plötsligt har blivit omvänd. Och så har man riktigt gnidit händerna. Här har vi ett bevis. Och så ställer man fram honom och så presenterar man hans gamla liv. Titta hur han levde. Och man frossar riktigt i det förflutna för den stackars människan som Jesus nyss har tagit hand om. Och till slut så orkar hon inte. Hon faller antingen i högmod eller också faller hon tillbaka i sitt gamla beteende. En nyomvänd är inte till för att uppvisas. En nyomvänd är till för att undervisas. Han ska inte ges för stora ansvarsfunktioner i Guds församling, för framträdande roller. Han ska ges tid att mogna. Han ska ges tid att få mat och växa till. Han ska tas om hand av sina andliga mödrar och fädrar. En församlingsföreståndare, en äldste, ska ha gott vittnesbörd om sig av utomstående. Annars föreligger risk för smälek, säger Paulus. Och han hemfaller och i djävulens snaror. Ja, det var kriterier för äldstefunktionen. Du finner listan ytterligare förlängd i Titus första kapitel. Vi har diskuterat det här i församlingen en del i äldstekåren. Vi behöver fler äldste i församlingen. En stor församling, en stor jord behöver fler herdar. Eller hur? Och vi har till och med diskuterat, kanske det skulle vara en hjälp om pastorerna vore människor som arbetade halva veckan ute i vardagen och halva veckan i församlingen. Nu är det inte så. Och jag säger inte att det ska bli så från och med måndag heller. Men kanske att detta är en väg att börja undra om inte fler skulle ta ansvaret i Guds församlingen för själavården och det andliga ansvaret för att bära jorden vidare. Jag känner inte bördan betungande. Det är en härlig uppgift att stå i, mina vänner. Och jag skulle bara önska att fler finge gå in i denna härliga uppgift. Jag tror att det finns sådana som åtrår uppgiften och som Gud kallar till uppgiften. Men pastorn själv står ju alltid där. Kanske står jag i vägen för någon. Kanske står pastorerna ibland i vägen för de andra gåvorna som Gud har givit församlingen. Ett ord om diakonerna innan vi slutar. Eller några ord. Diakonerna, till skillnad från äldstebröderna, har till ansvar att fullfölja praktiska funktioner. Ordet diakonia betyder tjänst, medan äldste är den som har det andliga ansvaret, som styr och leder flocken. Så är diakonerna de som utför de praktiska funktionerna, ja, de som tjänar församlingen. Paulus kallar sig visserligen för Guds tjänare och församlingens tjänare. Diakonerna uppträder första gången i Apostlagärningarna 5. Och orsaken till att man tillsatte tjänare, det var ju det att apostlarna själva blev så överupptagna av praktiska uppgifter att de inte fick tid för ordet och bönen, som ju var det viktigaste för dem. Och därför så tillsatte man diakoner för att frigöra de äldste, så att de skulle få mer tid att ägna sig åt det som verkligen var det viktiga när det gäller deras funktion i församlingen. Och diakonfunktionen är om möjligt ännu härligare än herdefunktionen, enligt vad Paulus här nu säger. För det första så synes det vara en direkt efterföljd av Kristus. Diakonerna ska ju, lika som de äldste, står det, först prövas. Och om de befinnas oförvitliga, så ska de få tjäna församling. De kan få tjäna församling. Det är inget självklart tydligen. Det är en förmån. Du kan få tjäna församlingen. Tänk dig det, du, att du kan få det. Lika som Kristus tjänade församlingen och gav oss det fina exemplet, den sista måltiden, i det att han tvådde lärjungarnas fötter och gav dem detta yttersta kärleksbevis. Och det han sa att människosonen har inte kommit för att låta sig betjänas, utan för att betjäna andra. Liknande kriterier gäller en diakon, en församlingstjänare. Skicka sig värdigt, inge respekt och förtroende. Inte vara tvetalig, dubbeltungad, eftersom de gick omkring från hus till hus och utförde sociala funktioner. Så låg ju faran till hands att säga en sak i ett hus och en annan sak i ett annat hus. Inte begivna på förtal. Inte begivna på för mycket vindrickande. På den tiden var det vin istället för kaffe. Så det var en fara också där. Inte hemfall något penningbegär. Frestelse att fjäska mer för dem som hade bättre ställt än för grannen som inte hade så mycket. De ska nu, och det vill jag tala om till sist, äga trons hemlighet. Äga trons hemlighet. Vad innebär det? Den definieras i vers 16. Trons hemlighet är, och så kommer en underbar lovsång till Kristi verk i historien, i det att han blev kött, rättfärdigad i anden, sedd av änglar, predikad bland hedningar, upptagen i härligheten. Det handlar om inkarnationen, och inkarnationen i sin tur handlar om den tid då han som var till i Guds skepnad icke räknade jämlikheten med Gud så som ett byte som man måste klamra sig fast vid i varje pris, utan var villig att utblotta sig själv i det han kom i tjänareskepnad. Tjänareskepnad kom som diakon in i historien för att ge sitt liv för församlingen. Vilken hemlighet! Den som tjänar Guds församling i praktiskt hänseende, inte minst, han lär känna den här hemligheten, förstår du? Vad Kristus egentligen har gjort. När han kom och tjänade församlingen, böjde sig ner så att han blev gjord lägre än änglarna för att ta sig an dig och mig. En diakon, tror jag, kan få en sällsam insikt i trons innersta hemligheter, nämligen en insikt i storheten i Kristi utgivande kärlek. Det kan en diakon få, för en diakon tjänar församlingen. Och det är alla praktiska uppgifter som kan göras i Guds församling. Har vi förstått detta? Överlägsenheten i de små, ringa uppgifterna? Eller jagar vi fortfarande de uppgifter som har glansen, den yttre glansen omkring sig? Han utblottade sig själv. Den trogna diakonen, står det, vinner en aktad ställning, en avancerad ställning vad gäller insikten i Jesu hjärtelag. Och detta ger honom större frimodighet i bönen. Han kan uppträda med stor frimodighet, står det. Han känner Jesu hjärtelag. Han vet hur han ska bedja, hur han ska närma sig Gud. Han har lärt sig det genom sin diakonfunktion. Att tjäna Guds församling är en förmån. Det är en andligen upplyftande tjänst. Att stå utanför Guds församling som kristen, det är enligt mitt förmenande, ja, nästan synd. Det är åtminstone att ställa sig utanför Guds syfte med dig. Att undandra dig Guds syfte med dig. Har du ingen funktion i församlingen? Tänk om du har gått miste om välsignelserna som Gud har i beredskap för dig. Tiden har gått ifrån oss. Det är ett par underbara verser på slutet. Det är lika som Paulus ville säga till sist: jag vill att du ska veta hur man ska förhålla sig i Guds församling. Sanningens stödjepelare och grundfäste. Det handlar om den lokala församlingen. Lägg märke till det. Guds hus, den lokala församlingen, är den levande Gudens församling. Du står väl inte utanför den? Titta hur viktig den är på den ort där den existerar. Den är sanningens stödjepelare och grundfäste. Den lokala församlingen i Göteborg och i olika stadsdelar i denna stad är sanningens fäste i den stadsdelen. Sanningens fäste i Annedal är Sarumförsamlingen. Sanningens stödjepelare i Annedal är Sarumförsamlingen, som har till ansvar att lyfta upp Guds sanning. Varje lokalförsamling utgör lika som en pelare i det mäktiga templet som Guds oändliga sanning utgör. Vilket ansvar vi har i församlingen. Och hur viktigt är det då inte att församlingen fungerar i enlighet med Guds plan. Gud är inte oordningens Gud. Gud är ordningens Gud. Och Gud har insatt ett andligt ledarskap i församlingen. Och han vill att det ska fungera i enlighet med sin egen vilja. För titta vilken funktion vi har. Sanningens grundfäste och stödjepelare i tiden. Och den sanning vi förkunnar, återigen, är den 16:e versens innehåll. Inkarnationens hemlighet. Kristi människoblivande, inkommande i världen. Sedd av änglar, predikad bland hedningar. Upptagen i härligheten. Det är vårt ansvar, mina vänner, i Guds församling idag. Må vi nu bedja att det här blir sant om Saronförsamlingen. Amen. Gode Gud, du ser hur vi har försökt fånga det här kapitlet, Herre, med de många praktiska anvisningarna. Herre, vi vill ödmjukt böja oss inför dig och bedja att du skulle utse åt Saronförsamlingen människor som villigt ytterligare ställer sig till ditt tjänst och ditt förfogande. Vi tackar dig för de äldste som vi har, Herre, som har utfört ett verk i denna jord, Herre, och som vi kan se resultatet av i de många som idag är mogna i Kristus. Vi prisar dig för ditt verk i denna församling, Herre. Vi ber dig för äldste och diakoner och denna härliga tjänst du givit oss, Herre. Vi ber att du ska kalla ytterligare människor till denna uppgift. Gud, låt oss få vara här i Annedal, sanningens fäste och stödjepelare. I Jesu namn. Amen.